Hej och välkomna till Föräldrapodden del 2.
Välkomna allihopa.
Andra akten är det nu. Det är nu vi liksom, nu har vi haft inledningen i första avsnittet. Nu går vi in på djupet och sen ska det bara plana ut i tredje avsnittet.
Ja, men det kommer vi fixa.
Tredje akten. Absolut. Jag tror det.
Ja, det är en bra plan.
Emma är här.
Och Bebben är här.
Mm. Kul att vi har fått sånt genomslag på vår första del, får vi väl säga.
Du, det har verkligen varit stå hej i stan. Ja, absolut.
Roligt, du figurerar till och med i lokalpressen.
Absolut, det har varit en stor artikel här, kan jag säga.
Ja. Det uppskattas. Mm. Mm. Idag har vi ju lovat att vi ska prata lite om idrottsföräldrar och problemen som följer med.
Ja, just det. Vi ska försöka spika några grejer som alltid förekommer.
Ja, precis. Mm. Vad tänker du själv när du tänker på dig som idrottsförälder och din absolut sämsta sida? Vilken är det?
Ja, den sämsta sidan jag har, det är att jag har ganska svårt att komma i tid.
Aha!
Ja, jag brukar ju liksom ramla in med ungarna här. Inte sämst kan jag inte vara, är alltid, men ofta så har jag ju tidsoptimist.
Ja.
Så jag vill ju gärna göra ett par saker innan.
Ja, du vill
och
göra
sen
det.
Sen kommer de som jag har glömt också. Så det blir ju det kan bli ganska sent. Sen kan man ju glömma tiden också.
Mm. Stör det här dina barn att ni kommer sent?
Ja. Det kan jag säga. Det ska vi, ja, det gör det. Det kan, ibland kan det vara så att nej, vi åker inte dit.
Aha,
vi vill inte komma för sent.
Ja. Nej. Och då låter man hellre bli och åka dit överhuvudtaget.
Ja, det är ju deras lösning. Jag har ju varit med om det förut, men jag har ju lärt mig hur man ursäktar sig när man kommer sent. Jag har ett bra exempel på detta. Det kan hända rätt mycket. Ja, kan hända rätt mycket.
Aha,
på väg. Det är nog min sämsta, tycker jag, som jag behöver jobba på med.
Komma i tid, det tycker jag i och för sig jag var ganska lindrigt, måste jag säga. Min sämsta kan nog vara att jag är väldigt såhär, nej, men har man satt upp sig på att man ska komma, då kommer man.
Aha,
då kommer man inte och säger att jag har inte lust, eller jag vill hellre göra det här, jag vill hellre gå på bio med mina kompisar än och att spela innebandy. Nej, menar jag. Nej, men har man sagt att man ska vara med, då är man med.
Du menar att man då ställer man upp?
Då ställer man
även upp. Om benet haltar lite så.
Nej, men inte om man är skadad eller
sjuk. Nej, inte så. Jag menar om det är, alltså, om jag är sjuk.
Då behöver man inte
lite.
Komma.
Ja, men om man hostar lite så, nej, det kan inte komma. Man ringer inte och sjukskriver sig.
Nej, man ringer inte och sjukskriver sig det första man gör.
Nej.
Nej. Och det har jag förstått att Magnus Hedman, som vi har läst, han tycker verkligen att så fort barnet säger att jag vill inte, så ska man... Då ska man skippa det.
Ska man skippa.
Där har jag nog fått lite påminnelse om att det finns annat i livet. Kanske. Möjligen. Ja. Men vi har ju läst lite litteratur. Det förklarade vi ju i första avsnittet. Som vi så fint har fått från Smålandsidrotten. Och där pratar man ju om en hel del problem som finns hos idrottsföräldrar. De flesta föräldrar anser inte att de sätter press på sina barn. Vad tänker du kring det?
Då tycker jag nog att de ska rannsaka sig själva lite mer. För det, alltså sätta press för vissa är ju att man tvingar dem till att göra saker och ting. Eller att man lägger nivå på prestationer de ska klara av.
Mm.
Och gör de inte det, ja, då var det inte bra jobbat
idag. Nej.
Det här som vi pratade om förra gången, att man ska vara positiv. Och man ska säga bra saker. Det spelar ju jättestor roll här. Att man har en positiv anda. Mm. Plus att man öppnar då för att nästa gång... Kanske det blir bättre istället för att säga att det här var inget bra.
Nej.
Ska vi skita i det här?
Sätta det press på sina barn om man säger så här, man får betalt för varje mål man gör.
Ja, det är skottpengar på sådana, tänkte jag säga. Men
då skjuter vi föräldern i högra foten.
Ja, det får vi göra då.
Nu skojade vi bara. Ja. Det var inga olaga hot här.
Nej, men det ska man absolut få bort. Och får man höra det så tycker jag att man ska prata med sina föräldrar som är med då, eller föräldrar till barnen som är att förekommer det här verkligen, för det ska vi inte ha.
Nej, man har ju, det har man faktiskt hört.
Ja, absolut.
Ja, det har man. Men det är roligt, för de flesta föräldrar anser då inte att man sätter press på sina egna barn. Men hälften av alla föräldrar anser att andra föräldrar sätter press på sina barn. Så där handlar det kanske lite om det du säger, att man får rannsaka sig själv.
Ja, alltså det är ju lättare att se felet man har hos en annan.
Mm.
Men då måste man också förstå att felet hittade jag ganska lätt. Det kanske är så att jag också har det felet. Mm. Förstår du? Eller något särdrag utav
ja,
det.
Ja, men precis. Ja. När man läser undersökningar som man har gjort där man har pratat med barn om det här, då säger bland annat den här boken Vett och etikett för idrottsföräldrar att barn upplever att föräldrar tycker att barnen inte har gjort bra ifrån sig. Att föräldrar tvingar barnen att delta fast barnen inte vill. Att föräldrar inte ger beröm. Och att man inte tröstar när det har gått dåligt.
Mm. Det är det är svårt att trösta när det går dåligt.
Ja, men varför faktiskt. Är det svårt?
Jo, därför att det är en situation där man talar om för barnet att den inte är bra.
Mm.
Förstår du?
Mm.
Och det är inte så lätt att göra det, tror Nej. Jag. Sen kanske man har egna spöken i bakgrunden. Hur var den? Ja,
när man själv idrottade.
Precis. Mm. Vad var det som var... Ja, vad är det som är bra och dåligt egentligen? Mm. För det tar ju tid att lära sig någonting.
Mm. Och det... Är det svårare att trösta när det går dåligt i en lagidrott, tror du? Som innebandy till exempel?
Ja, det var en bra fråga. Det måste jag tänka nu 4-5 sekunder på. Att, jo, för att du kan, har du lagidrott så talar du om för laget att nu ska vi göra det här tillsammans. Nu ska vi behöver ha någon som gör ett inkast och någon som tar emot och spelar en passning. Till exempel. Ja. Men håller du på med individuell sport och du får en uppgift att nu måste du slå till exempel i tennis. Nu slår man en lång serv eller en lång boll och sen slår man en kort boll. Så misslyckas man med det. Ja, då är det ju bara du själv.
Mm.
Men i lagidrotten är ju hela laget kan man säga som inte lyckades med sin idrott. Och där hör man ju ofta att barnen själva säger ja, men Kalle, det går inte med Kalle där. För Olle han spelar inte bra ihop. Det är bättre, Nisse är där och sådana där. Alltså det där kommer ju inte liksom taget i någon buske någonstans, utan det kommer ju hemifrån. Mm. Så är det ju.
Alltså när vi har haft de diskussionerna där barn har klagat på andra i laget hemma, då har jag varit ganska hård och sagt, klarar du inte av att spela ett lag och se som ett lag, då får du testa en individuell idrott. För där har du bara dig själv att skylla. Så antingen är man i ett lag och då ser man det som på något sätt ett kollektiv. Annars låter man bli och då får man ägna sig åt tennis eller golf eller något annat.
Precis. Jag såg ju igår Gunde och Peter Forsberg.
Ja.
Gunde hade jättesvårt att förstå att man spelar i ett lag och alla kämpade för varandra.
Ja.
För han var ju osäker på att de andra gjorde verkligen lika stor uppoffring som han gjorde. Mm. Och då tänkte jag efter, ja, hur var det när han körde stafett? Jo, han gick ju sin runda.
Mm.
Sen åkte han ju efter dem. Ja, när de hade åkt en stund, då skulle han åka en fatt och heja på dem ännu mer.
Ja.
Och det vet jag inte om det är så många som har gjort med en Gunde, kan
man
säga.
Det...
Men han hade verkligen svårt att förstå detta.
Ja.
Och det var kanske bra, därför han blev så bra individuellt då.
Ja.
Att, ja, han ville åka från alla de andra.
Ja, jag hade blivit vansinnig om han hade jagat runt mig där. Låt mig sköta mig själv.
Mm.
De flesta av de böckerna som vi har läst när det handlar just om föräldrar som pressar och så vidare. Talar mycket om att man ska flytta fokus från resultatet. Att hur mycket betyder en förlust i det långa loppet?
Mm.
Det betyder ju väldigt mycket, märker man. Man är på en match, om den förloras eller inte. Men om jag ska titta tillbaka på sonens innebandycuper som har varit genom åren. Och så har det varit så upprörda känslor. Och så tänker jag tillbaka på dem idag. Så tänker jag bara, men spelade det för roll?
Det var väl inte så farligt att vi kom hem tvåa där.
Nej.
Eller hur?
Eller tre eller fyra.
Nej,
eller.
Precis. Så min dotter var och spelade innebandy i Göteborg.
Ja.
De fick ju inte ens spela finalen. För tjuvarna kom och tog deras kläder. Det. Alltså hon var ju jätteledsen. Hela laget var ledsna. Men efter nästa cup, ja, då kanske det inte var så farligt.
Nej.
Förstår du?
Mm.
Tiden läker så.
Men hur mycket fokus lägger vi föräldrar på prestationen, tänker du?
Jag tror att ju mer du kan idrotten, då kan du sätta liksom ta ut en bra del utav det som hände. Men kan du inte idrotten, då kan du bara titta på resultatet. Ja, det blev 2-2 här, det var ju inte bra.
Åh, vet du, jag tänker precis tvärtom.
Jaha.
Jag som är så dålig på olika idrotter, rent regelmässigt, hur man ska göra och hur man ska göra för att bli bra, förutom själva att vara med och träna. Jag tänker precis tvärtom, att allt är jättebra. Okay. Allt är jättebra, allt vi gör är jättebra.
Ja.
Så ju mindre jag kan, desto bättre är det för mina
barn. Ja, i och för sig.
Så tänker jag.
Ja, men det är bra, då har du ju i alla fall... ingenting att haka upp det dåliga på, förstår du? Om man någon gång skulle säga att nej, men det där var inte bra, vad var det som inte var bra? Morsan säger om då kanske. Du vet ju ingenting om
det. Nej, precis.
Nej, det vet jag inte, men det var bra.
Ja, är mer sådär att jag tänker att jag ser alltid någonting positivt som man ändå kan försöka fokusera på, som kanske en tonåring verkligen inte lyssnar till, men som de lyssnar till lite mer när de var mindre, yngre.
Ja.
Jag hoppas kanske det. Men där måste jag säga att Magnus Hedmans bok som vi har läst, som jag kanske inte var översvallande glad inställd till, men han har en väldigt bra poäng, och det är den här tycker jag, att han pratar mycket om att fokuserar man på prestationen så glömmer man personen. Mm. Att man blir väldigt mycket innebandyspelaren Emma istället för människan Emma.
Ja.
Och det är en väldigt, den tanken tror jag att många skulle behöva tänka. Att vi inte först och främst innebandyspelare.
Utan vi är människor.
Ja.
Mm. Ja, det är sant. Och, just, barn, och framförallt barn.
Precis.
För det, barn och människor, det är ju en stor skillnad när du är just det yngre åren, så att säga, när man börjar idrotta. Och sen när man då kan idrotten, så att säga. Då, man förfinar ju den här hela tiden. Man skulle bli bättre på småsaker.
Mm. En annan bok som vi också har läst, det är ju Världens bästa idrottsföräldrar. De pratar väldigt mycket om det här med ungdomsidrottens närsynthet. Och här kände jag att det här känner jag igen när jag träffar tränare och föräldrar som lever i kuppbubblan.
Kuppbubblan?
Ja. Det är otroligt negativt, kan jag säga, med kuppbubblan. Ja, men de pratar om det att föräldrar blir blockerade av händelser. Små, små detaljer i en match. Man kan inte se helheten. Man är absolut alldeles för mycket absorberad av här och nu. Och tror att det som händer här och nu i den här matchen, det kommer påverka hela framtiden.
Okay.
För min son, för min dotter, för laget, för jaget. Och kanske också för mig som förälder. För jag blir lite mer lyckad som förälder om jag har ett barn som lyckas på innebandyplanen.
Precis, och lyckas i kuppen då.
Ja.
Ja.
Och då pratar de om det här med att det här är ungdomens närsynthet eller ungdomsidrottens. Det som händer här och nu får mycket större betydelse än det egentligen har. Mm. Att man inte kan lyfta blicken.
Okay.
Har du varit i kuppbubblan?
Mm. Nej, det känner jag faktiskt inte igen.
Nej,
jag känner som att okej, vi får väl se hur långt vi kommer.
Mm.
För det är ju det här med final och så, det är många som räknar resultatet redan i första matchen och målen och kollar. Och nu kanske, sen det börjar dra ihop sig till slutspel och ska vi se vilka man ska möta och så vidare. Och där kan det vara ett väldigt dividerande hit och dit som oftast inte blir rätt i alla fall. För de, nej, just det, de fick ju stryk där. Ja, det var ju inte bra, då får vi, vilka får vi möta då? Ja, just det, det är väl, nej, inte så att jag varit i någon kuppbubbla där jag tror att varje match är
livsviktig.
Ja, vi gjorde
men jag känner människor som har varit i kuppbubblan på nära håll.
Okay.
Där det enda som fokuseras på, det är liksom, det finns inget annat utanför den här kuppen. Och det är så viktigt hur det går.
Hur sover de, tror du?
Jag tror de sover ganska dåligt under själva kuppen.
Ja,
och sen när kuppen är över, då sover de väldigt bra. För då inser de, just det fanns ett liv after cup.
Kanske kommer en ny bubbla efter det.
Troligtvis.
Kanske bubbla.
Det kan vara för många kuppbubblor. Men då tänker jag att den här litteraturen som vi har läst, den kan faktiskt hjälpa oss ut ur kuppbubblor.
Ut ur bubblan, ja.
Ja, faktiskt.
Ja, det är bra. Ja, men det är riktigt att försöka sätta sin situation i boken.
Ja, men perspektiv.
Ja, just det, perspektiv.
Och det är svårt att ha, för man blir så himla uppeldad när man är på de där matcherna. Men man kanske får tänka lite, bara lite längre. Det finns ett liv efter matchen.
Ja, men det ser man ju om man ser på hela laget och tittar på de olika individerna, så har de helt olika fokus också. Mm. För det är vissa som i stort sett, va? Ska vi spela match nu? Ja, men jag ska ju gå och prata med Olle från Norrköping här borta och så vidare. Och vi har ställt möte och ja, visst, det blir ju lite annat grej där. Mm. Svårt att få dem att äta.
Ja.
För det glömmer de ju rätt så lätt. Faktiskt.
Mm.
Ja, det är kupperna det.
Ja, det är kupperna det. Och matcherna.
Ja, matcherna. Hur många matcher har vi?
Ja, alltså i CL så har vi alltså över den här säsongen har vi över 150 seriematcher. Plus poolspel.
Mm.
Och då ska man betänka att det går tränande barn på alla de här matcherna. Det går tränare. Och det går inte minst domare. Eva som sköter våra domartillsättningar, hon gör ett hästjobb.
Ja,
för till varje match ska det finnas två domare. Det kan du som lyssnar nu räkna ut själv. 150 seriematcher med två domare på varje. Hur många domare behöver Eva ha ihop? Kan ni skicka in svar och kanske vinna något fint nästa vecka? Men föräldrars relation till tränare och domare. Vad tänker du kring det?
Nej, men det är vissa som alltid vet att domaren är ingen vidare.
Nej.
Det spelar ingen roll vem det är. Och dessutom hör man ju ofta att ja, den här domaren, det är den förra matchen, gjorde si och så.
Ja.
Och finns det bra domar också. Ja. De är alltid bra också.
Ja.
Och då bemöter man dem rätt, så att säga. Nej, det, jag har varit med om både bu och bä där. Det är jättetråkigt att sitta bredvid föräldrar eller hos föräldrar som kritiserar domar.
Mm.
I stort sett varenda blåsning ni gör. Det har jag fått erfara. Och det är inte roligt när domaren kom fram. Nu får det väl räcka, va?
Ja.
Ni skriker varje gång jag blåser.
Det är pinsamt.
Ja, det är det. Sen har jag också domare som säger, ja, är det så att ni vill döma så är pipan här. Då kan ni ta den. Så det, alltså, det är inte så lätt för en domare heller att möta publikum som i en spår, ja.
Nej,
domarbubblan kanske.
Precis, och ja. CL får vi tänka på, vi har ganska unga domare som vi måste ha. Vi behöver dem för att vi ska kunna ha alla dessa matcher. Men ett tips som står i en av de här böckerna är, om man är missnöjd med domarna, då ska man anmäla sig till en domarutbildning, för föreningen tar tacksamt emot domare som dömer felfritt.
Ja, just
det. Det tycker jag är väldigt bra.
Ja.
Och förra gången så pratade vi lite om de här skyltarna som möter den utanför vissa idrottshallar. Där står det ofta, domaren är mänsklig. Och där är det väl någonting för alla idrottsföräldrar, bita i tungan innan du tjafsar.
Ja, sen blir vi ju lite grann matade också från tv och allting, hur dumt man kan bete sig.
Ja.
Och det, tyvärr så flyttar det ju vår gräns lite åt fel håll.
Men då håller ju inte vi på med professionell idrott.
Nej.
Det är ju barn- och ungdomsidrott.
Mm.
Nej, relationen till tränarna då? Har du gafflat med en tränare någon gång?
Nej, det vill jag inte. Det försöker jag inte göra. Nej, det kan jag inte minst. Ja, det kanske jag har gjort. Men då har jag glömt det. Och det är ju jättebra om jag har gjort det. För då var det nog inte så allvarligt. Nej, jag tycker tränarens roll är ju att ta hand om laget och träna laget och ta ut laget och se till så vem som ska spela och vem som inte spelar. Det tycker jag de ska. Sen är det bra om de har en konversation eller en dialog med föräldrarna. För föräldrarna sitter ju på andra sidan plan och vill gärna undra varför den spelar si mycket och mina barn spelar så mycket och så vidare. Så det är bra att ha en plan där, tycker jag.
Ja.
Som alla är överens om. Jag upplever det att barna själva har inga problem med detta. Att man har olika speltid och så vidare.
Nej.
Men däremot, föräldrarna sitter ju gärna och
räknar.
Ja, räkna. Har du ett barn som inte liksom är topp 5, tycker man, ja, men då borde ju den ha mer speltid. Men så fungerar det ju inte alltid.
Utan nej, men och sen är det väl frågan om... Jag kan förstå att vissa får mer speltid och så när man kommer upp i en viss ålder. Men när man är småttisar... Där kan man ju tänka så här, om alla tänkte likadant, alla spelar lika mycket när man är småttis, om alla föreningar gör likadant, då är det på lika villkor hos alla.
Ja, just det.
Men då säger en förening, ja men de har några duktiga som spelar lite mer, då får vi också göra så.
Ja,
och så kan man alltid skylla på en tredje part istället för att fundera, hur vill vi göra och vad vill vi stå för? Men för föräldrarna är det kanske viktigt att tänka på att man bara är förälder, man är aldrig en assisterande tränare.
Nej, inte om man inte blir tillfrågad.
Precis, och då sitter man på andra sidan.
Ja.
Då är man på bänken med laget.
Ja, med laget. Och då är man ju inte förälder heller då.
Nej, då är man assisterande tränare.
Då är man assisterande tränare. Ja, det är viktigt att komma ihåg.
Men några tips ska vi komma med idag. För hur man faktiskt kan bli bättre som idrottsförälder. Mycket gällande matchsituationer får man ju säga.
Ja, alltså... matchen är ju, vi har i innebandy just så har vi 3 perioder.
Ja.
Det är ju jättebra. För då har vi tid att prata skit emellan perioderna och ta en kaffe och så vidare. Men sen under matchen då vill man ju engagera sig i matchen.
Ja.
Och då kan man ju liksom, även som förälder ha en periodvila, förstår du?
Man får vila sig lite.
Ja, eller få ta nya tag så att man liksom glömmer det som hände där första perioden. Om det var något som blev fel. För då kommer man med en ny bok nästa period. Och sen så kan man vara trevlig förälder igen. Man får en ny chans.
Men jag tycker att du tog upp en väldigt viktig aspekt där. Det är kaffet.
Ja.
Det kommer alltid an på kaffet.
Ja.
Blir man riktigt nervös, tipsar man om här i en av böckerna. Jag gillar det här tipset. Gå och köp en kaffe. Köp en bulle också. För då kan du inte prata eftersom du har mat i munnen. Alltså det är ett oslagbart tips.
Ja, det är bra.
Och så skriver de så här. Behöver man lätta på trycket, heja och applådera mycket. Utgå alltid från det positiva. Kaffe, bulle, applåder och hejningar. Är vi överens på de 4 beståndsdelarna?
Ja, absolut.
Skippa ironi.
Ja, det förstår ju inte barn. Man tror att barnen förstår det, men det gör de inte. Jag har försökt.
Ja, jag har försökt och mina barn förstår, för de har stackarna fått det med modersmjölken. Men inte i idrottsliga sammanhang.
Nej.
Det är inte kul.
Nej.
Nej.
Så ska jag inte vara.
Nej, det kan jag hålla med om. Magnus Hedman, han skriver att han tror att det är lättare att föräldrar gapar inom idrotter de kan.
Att det är lättare att gapa? Mm.
Till exempel nämns fotboll och innebandy.
Ja.
Man tänker att man har massor med gamla att fotbollsspelare och innebandyspelare som står där och de kan, och då kan de gapa så mycket mer.
Just det, för det de säger är rätt.
Ja, precis.
Och så är det.
Ja.
Jag var faktiskt med om igår på min seglingsträning.
Ja.
Så, vi har ju några småttingar som har börjat kappsegla då. Då finns det något som heter grön kappsegling.
Mm. Det är enkelt, hör jag. Ja, grön, allt signalerar alltid enkelt.
Aldrig riktig motvind, utan ut till en borg, sen tillbaks. Knappt att man räknar, man ser att de kommer iväg i tid och så vidare. Mm. Så var det ju en liten kille då som kom tillbaks. Och så seglade vi igår, det blåste väldigt lite. Då sa han, ja, men om det blåser för lite, då, vad ska man göra då? Frågade jag, ja, men då kan man vicka lite på rodret, säger han. Nej, får man faktiskt inte, för det är fusk.
Mm.
Jo, 3 gånger. Får man göra. Jaha. Ja, 3 gånger får man alltid vicka på rodret.
Vem har sagt det?
Ja, det ska jag inte säga vem som har sagt det. Men jag sa, nej, så var det inte. Då hade jag tur. Pappan kom ju, som hade sagt det. Så jag frågade, var det så? Men var det inte så förr? Och jag vet, han seglade på 70-talet.
Precis.
Nej, jag tror inte ens då. Men det kan vara så att man har det lilla knepet.
Ja.
Mm. Och det är klart, kan du din idrott?
Mm.
Tycker man ju då att du kan komma med bra tips.
Mm.
Men det är ju dumt att be dem fuska. Och nej, kanske till och med inte få vara med. Det blir inget bra tips.
Nej, det blir inget bra tips. Det blir omvänt, kan man väl säga. Väldigt dåligt tips, dåligt helt tips, enkelt. Ja. Mm. Men har du gett mycket tips då till dina innebandyspelande barn?
Ja, det har man ju. Ja, jag har svårt att se varför de ska springa åt fel håll.
Ja. Och då säger du det?
Ja, tyvärr.
Mm. I vilken situation säger du de här tipsen?
Ut på kanten istället.
Ropar du till dem när de spelar?
Spela ut på kanten istället.
Ja. Det tycker